Välkomna till Andreaskapellet denna tisdag kväll. Vi ska fortsätta i Romarbrevet. Vi är nu på det 14:e kapitlet och ska börja på vers 5. Men vi börjar med att be. Jo, 14:e kapitlet vers 5. Och då är det som så att här har då Paulus börjat tala till... Nu ska jag se så jag inte säger fel. Det har han inte gjort. Han talar fortfarande till dem som han kallar för de svaga i tron. Och då var det ju frågan om vad som menas med de svaga i tron, som ni kanske minns. Och då är alltså tesen är den att det sannolikt syftar på de judekristna. Det var inte så att de var svaga i tron så som vi kanske uppfattar, utan de hade betänkligheter därför att deras bakgrund och uppväxt hade talat om för dem att det var väldigt viktigt med matföreskrifterna, sabbatsbudet och så vidare. Många förordningar där i Gamla testamentet. Och nu så kommer evangeliet och då heter det att Jesus Kristus har uppfyllt lagen helt och fullt. Och att ni är i denna fullbordan. Och att ni därför inte ska sortera in underlagen en gång till. Utan nu ska ni vara fria. Och den här friheten innehåller också en gåva. Och den gåvan heter ansvar. Så därför så finns det ett antal förmaningar. Ganska många förmaningar som vi har pratat om tidigare. Men alltså de som hade betänkligheterna inför den här nästan gränslösa friheten. Åtminstone kunde det uppfattas så. Det var ju de judekristna. Ja, men vad är det du säger, Paulus? Ska vi inte hålla sabbaten? Ska vi inte iaktta matföreskrifterna? Så förmodligen är det de han talar till. Och det här med de svaga i tron och de starka i tron är nog inte några begrepp som Paulus själv har myntat, utan det kan vara så man såg på varandra i församlingen i Rom. Det kan vara så man kanske till och med kallade varandra. Etiketterade varandra på det sättet. Så Paulus måste ta upp det här. Han måste adressera de här frågeställningarna. Och förra tisdagen så talade vi om, eller gick vi igenom då, huruvida man fick äta och dricka vad som helst. Och det fanns då olika synpunkter på det. Men Paulus, han säger inte att den ena har rätt och den andra fel, utan han talar om att kärleken till varandra är överordnad. Och det betyder också att man är återhållsam med sin egen övertygelse, nämligen om den övertygelsen skulle kunna vara till förfång och för de andra. Så får man tänka på det. Nu har han ytterligare ett exempel, och det är där vi kommer till nu i den femte versen. Så jag läser där från vers 5 till och med 8. Den ene sätter en dag högre än en annan dag. Den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Så där i vers 5 då, om den ene så sätter en dag högre än den andra och andra håller alla dagar för lika. Då är vi ju tillbaka till det som jag inledde med. Nämligen att i den judiska traditionen har ju sabbaten en oerhört stark ställning. Den dagen är ju verkligen för mer än de andra dagarna. Det är ju en helig dag som ska iakttas, och det är ganska strängt. Men så var det ju knappast för de hedna kristna. De hedna kristna hade ju aldrig iakttagit sabbaten. Och tyckte väl inte att de behövde göra det efter det att de hade blivit kristna heller. Så där finns den där spänningen. Nu var det ju så att de här judekristna, om nu tesen håller, och jag tror att vi kan använda oss av den. De här judekristna låg nära till hands för dem att döma de hedna kristna. Alltså att ha, eftersom de var så rotade i skriften, så kunde man ha fällande domar eller hyste starka betänkligheter emot de hedna kristna. Att det här var någonting som inte stämde. Och då är Paulus mån om, som det står här också, att påpeka, eller att det står inte här, men det står, är underförstått och vi har pratat om det. Nämligen att det här med dagar, heliga dagar eller icke-heliga dagar, viktig fråga, men det hör inte till evangeliets centrum. Det, frälsningen står inte och faller med om man iakttar dagar eller inte. Utan de dagarna är i den meningen perifera. De är i ytterkanten så att säga på det hela. De är underordnade. Och ingen ska ju låta det som är mindre angeläget, det som inte är centralt, det som är perifert. Man ska inte låta sådant komma i centrum. Och då blir det fel. Då skadar man själva evangeliet. För det kan inte vara så att evangeliet är att du blir rättfärdiggjord genom tron på Jesus plus att du iakttar sabbaten. Så låter inte evangeliet. Och det får inte heller sammanblandas på det sättet. Och samtidigt som det är sagt så ska man kanske inte ignorera frågorna. För det är ju moraliska frågor, och för judekristna så var det ju också teologiska frågor. Så de var ju viktiga. Så även om de inte är viktiga för den kristna tron så kan de vara viktiga för individer och olika viktiga för olika individer. Och nu gäller det då att urskilja det här. Och det är som det står i slutet här på den femte versen. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Och det här är nog det allra viktigaste. För eftersom det inte är en central fråga, det är inte frågan om sant eller falskt, att det står och fall, evangeliet skulle stå och falla med det, så är det en perifer fråga. Men det viktiga är att människan, den kristna människan, oavsett om hon är för eller emot det ena eller andra, olika åsikter, så ska hon vara fullt viss i sitt sinne. Och det av det enkla skälet att vi tror att Gud har tagit bort stenhjärtat ur våra liv. Han har gett oss ett hjärta av kött och blod som är efter Guds sinne. Och det är till och med på ett sådant sätt så att våra samveten blir upplysta av Guds ord och av Guds ande. Och om man nu har den tron att det är viktigt med sabbaten, då ska det vara i samklang med att man har frid så att säga i sin relation till Gud. Och har man det, då ska inte andra komma och försöka ändra på det. Förstår ni? Det är viktigt alltså att man följer sitt sinne helt och fullt. Därför att det har att göra med livet i den helige ande. Motsatsen är ju att man handlar emot sitt samvete. Eller rättare sagt att man handlar emot sin övertygelse. Eller ännu rättare sagt emot det som den helige ande har uppenbarat för mig. Och då blir det obalans på en gång. Så man handlar efter sin övertygelse, och det är viktigt då att vi respekterar eftersom det finns olika övertygelser. Att vara fullt övertygad i sitt sinne, det vill säga att lita på Jesus Kristus, att lita på den helige andes verksamhet i våra liv, att lita på att den som har Guds ande också på kortare sikt eller på längre sikt kan urskilja vad som är Guds vilja. Men alla kan inte urskilja allting fullt ut på en gång. Så fungerar det ju inte. Och kommer förmodligen aldrig fungera så heller. Utan det gäller att följa sitt sinne, sitt samvete. Och som Paulus säger här i den sjätte versen. Den som firar en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Så att även om man har olika åsikter när det gäller mat eller när det gäller finingsdagar, så gör man ju det inför Herren. Och det kan man nog förvänta sig oavsett vilken åsikt man har. Och att den som gör det inför Herren också lever, vänder mot Herren och tackar Herren. Och då förstår vi ännu bättre att man inte ska ge sig på varandras åsikter. För det man gör det är egentligen att man ger sig på varandras tros förståelse utav tron. Så då kan vi dra följande slutsatser. För det första så är det tydligt att Paulus inte slår fast något regelsystem. Det finns alltså inte i den meningen något rätt och fel. Och det gäller nog det mesta. Jag vet inte, det här har jag inte tänkt igenom kanske färdigt, men jag skulle vilja säga att det gäller praktiskt taget allt i det kristna livet. Det finns inget regelsystem. Utan friheten i Kristus innebär ju att den troende människan som har del av Guds heliga ande själv ska kunna lyssna sig fram och gå i enlighet med sin tro. Därför kan det mycket väl bli olika slutsatser eller olika övertygelser. Och det kan också vara så att det kan vara att en övertygelse ändrar sig. Det jag inte såg igår, det kanske jag ser imorgon. Och så får jag ändra mig. Men då ändrar jag mig i enlighet med hur jag har uppfattat Guds vilja i mitt liv. Och om jag lever i enlighet med vad jag tror vara Guds vilja, ja, då har jag ju ett öppet samvete. Jag måste handla efter mitt samvete, efter sinnets övertygelse. Han litar alltså för andra på att en kristen vandrar efter anden. Jag har ju hållit distans, som ni vet, mot lagens tredje bruk. Och jag kan utvidga sig mot lagen överhuvudtaget. Det Paulus säger, eller betonar, lyfter fram, undervisar om, och som jag också vill göra, det är att vi ska vandra efter anden. Och när vi gick igenom det 8:e kapitlet så gick vi igenom just det ganska tydligt. Och det var ett antal punkter som var kännetecken på oss som vandrar efter anden. Paulus litar på att det fungerar. Det tredje som står här då, och som Paulus säger, och man skulle kunna lägga till då, eller säga det först då, att under alla omständigheter att han tackar Gud. För tacksägelsen till Gud, att ha blicken riktad mot Gud och tacka Gud, det betyder ju att man glömmer bort sig själv och det som är runt omkring, för man blir så upptagen med Gud och med Guds närvaro. Och om vi, även om vi har olika övertygelser, lever på det sättet, det vill säga är i anden, så blir ju de andra skiljaktigheterna, de blir ju marginella på det sättet. Och det fjärde som jag tror man kan dra som en slutsats efter att ha sagt det här, det är att Paulus förväntar sig att en kristen människa ska vara känslig för vad som är Guds vilja också i vardagliga händelser och åtaganden. För det där med att äta och dricka, det är ju i hög grad vardagliga händelser. Och det är vardagliga händelser som vi ska vara lyhörda för Guds ande. Vi hade ju det i Romarbrevets 12:e kapitel då, när den här fjärde avdelningen utav undervisning inleddes. Så bär fram er själva som levande offer. Det är er vardagliga gudstjänst. Det stod översatt i logiska gudstjänst. Gudstjänst och översatt med er andliga gudstjänst. Men det är ju vardagens gudstjänst. Det är morgonbönen och det är middagsbönen och aftonbönen det handlar om. Så indirekt har vi alltså fått med oss några principer i de här verserna som kanske annars verkar väl vardagliga eller marginella. Och sen så när vi kommer till vers 7 och 8, då tar Paulus oss med in i det mest grundläggande. Nämligen, ingen av oss lever för sig själv. Och det är ju verkligen på rätt ställe som han säger det. Vi lever för att tacka och för att ära Gud. Och vi lever för att älska bröderna och systrarna. Och då kan man inte hantera det med mat och dryck eller heliga dagar hur som helst. Utan det som blir det viktiga också i de frågorna, det är just relationen till bröderna och systrarna. Och det kommer vi se mer av här alldeles strax. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren och underförstått då också varandra. Kristus har dött och fått liv igen, vers 9, för att vara Herre över både levande och döda. Hans död, hans uppståndelse förde oss ut ifrån synden, ut från lagen, ut från dödens grepp, för att vi ska kunna leva för Gud. Och det där livet inför Gud och livet med Gud som är ursprunget och normen för hur vi lever i vår vardag. Det var ju det som kännetecknade etiken överhuvudtaget. Ni vet, etiken i den här världen, det finns många etiker i vårt samhälle. Och många av de här etikerna utgår ifrån, ja, kanske från mänskliga rättigheter, eller de utgår ifrån vilka uppgifter vi ska ta oss an och vilka följder det får, konsekvensetiken, eller man har någon typ av regeletik. Det finns olika etiker. Men apostlarna, eller Nya testamentet, utgår ifrån att Jesus har uppstått från de döda. Att Guds rike är mitt ibland oss, och att vi är medborgare i Guds rike, det är själva utgångspunkten för hur vi ska leva eller vill leva våra liv. Jag har skrivit upp Galaterbrevet 2:19. Jag behöver knappt slå upp, va? Är inte det här? Jag ska slå upp det så att jag citerar rätt, för det är ett bra ställe. Det är inte jag som lever. Vad sa jag nu? 2:19. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Och sen kommer det där, jag är korsfäst med Kristus, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Men inledningen där var det nog som jag tänkte särskilt på. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Man kan alltså inte bara tala om att vi har dött bort från lagen eller att vi är fria från lagen. Man måste ju också ha med detta att vi lever för Gud, annars blir det obalans i det hela. Men vi har vår utgångspunkt i vårt liv tillsammans med Gud. Det är det som är det viktiga. Då har vi både i tid och evighet. Om det nu är det som är det viktiga, då kommer vi till vers 10, till och med 12 läser jag. Varför dömer du då din broder? Det blir väldigt, det förminskar ju den kristna tron något oerhört om man plötsligt ska börja döma sin broder. Eller varför föraktar du då din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Och så vill jag ha med början på den 13:e versen också i det här sammanhanget. Låt oss därför inte längre döma varandra. Så att det blir som en sammanfattning utav vers 10, 11 och 12. Varför dömer du då din broder? Det kunde ju varit frestande för de som så väl kunde det där med sabbaten och matföreskrifterna. Omskärelsen och alla bestämmelser runt omkring det här. Visst kunde det varit frestande för dem, liksom för de gudfruktiga. De som har gjort allt de har kunnat för att hålla sig till skriften. Att vara dömande mot dem som inte ens bryr sig. Jag kan förstå det. Eller tvärtom. Varför föraktar du då din broder? Den frågan tror jag mer är riktad till de så kallade starka i tron. De som inte har några föreskrifter utan som har en stor frihet i Kristus och är tacksamma för det. Visst är det frestande för dem att förakta de här som fortfarande är sysselsatta med mat och dryck och sabbatsbud och vad det nu kan vara för något. Vi ska alla stå inför Guds domstol, skriver han. Och sen citerar han ifrån Jesaja 45, vers 23. Slutet i alla fall på den versen. Och så citerar han Jesaja 49, vers 18. På båda de ställena så står det, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Det är det som ska hända liksom i slutänden. Det finns ju också i Filipperbrevets andra kapitel. Varje knä ska böjas inför Jesus. När man läser det hos profeten Jesaja då syftar ju orden på Herren Gud. Alltså på honom som vi kallar för Fadern. Men Paulus, han låter de där orden syfta på Jesus Kristus. För han säger ju att varje knä ska böjas och varje tunga ska bekänna Jesus som Herren. Så där ser man, det ser man ju väldigt tydligt då hur Paulus utan vidare förstår Jesus Kristus som den andra personen i gudomen. Det är ju inte uttalat det här med treenigheten när Paulus skriver här, men det finns ju där. Sakligt sett så finns det ju där. Hos Isaiah stod det att man skulle böja knä inför Gud, Fadern. Jesus, eller förlåt, Paulus säger att man ska göra inför Jesus Kristus. Ja, det är ju samma Gud vi talar om. Så det är en del av den kristna uppenbarelsen. Och sen finns det också en annan tanke i det där med att varje knä ska böjas och varje tunga ska prisa Gud. Och det är att det här är ju ett liturgiskt inslag. Därför att de kristna gjorde redan på den tiden att man böjde knä när man bekände sina synder, när man utgöt sitt hjärta inför Gud. Och man gjorde också som så att man alltså med munnen bekände sina synder och med munnen prisade Gud, som det står här. Och om det är det bruket som är normaliserande för en kristen, att vara på knä, att bekänna sina synder inför Gud, att prisa Gud med sin tunga, då kan man ju inte samtidigt döma sin broder eller förakta sin broder. Den ekvationen går inte ihop. Och skulle det vara så att vi ändå gör så, va, så är vi emot vårt eget väsen, emot det som Gud har gjort i våra liv. Så det ska vi tänka på, både med domens dag och med det liturgiska handlandet, att vi böjer knä och bekänner Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Vi är fortfarande då ansikte mot ansikte med Gud och inte med några bröder och systrar i den här versen. Och sen så kommer då de där orden i 13:e versen. Början på 13:e versen. Låt oss därför inte längre döma varandra. Jag har som sagt fört upp den som en avslutning på det som vi har läst här från vers 10 till och med 12. Så kommer, låt oss därför inte längre döma varandra. Ibland så ser man det i översättningarna, att om det kommer nytt stycke så att säga. Till och med kommer det nya rubriker emellanåt. Men som ni kommer ihåg och som ni vet, så i den grekiska texten löper ju alltihopa bara i ett streck. Så de där avdelningarna, det är sånt som man får åstadkomma själv om man nu behöver göra det. Sen så har vi då, kommit så långt att när vi kommer till och med kapitel 14, vers 13, den första halvan här. Låt oss därför inte längre döma varandra. Där skulle man kunna säga att det slutar den här delen där Paulus tilltalar de svagare i tron och deras betänkligheter. Därför att det som händer nu från första versen på 14 kapitlet, det är att han vänder sig till de inom citationstecken starka i tron, till de hedna kristna. Och det märker man på innehållet, även om det inte står här de starka i tron, för det kommer ju först i 15 kapitlet, vers 1 står det. Vi som är starka är skyldiga att bära det svaga svaghet. Det blir det som en avslutning. Men det börjar egentligen här i kapitel 14, vers 13. Med orden, bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Redan där kan ni ana att det är de som är lite starkare i tron, va, som inte ska lägga hinder för de andra. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent blir det orent. Hur kan det bli det då? Jo, det har att göra med hans hjärta, med hans övertygelse. Det är inte orent, nej, men om han betraktar det som orent, då måste han ju följa sitt samvete. Det är alltså samvetets röst som vi uppfattar som den helige andes vägledning som är det viktiga. Inte huruvida det är rent eller orent eller mat eller dryck eller någonting sånt, va. Det är sekundärt. Det är relationen till Gud som är det viktiga. Och den ser olika ut hos olika människor. Vers 15. Om din broder blir oroad av den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Det där är ju ett ganska starkt ord, men vi ska kommentera det. Det betyder alltså, tillbaka nu då till vers 13 där B. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Så en broder eller en syster som är lite starkare i tron. Men en broder eller syster med lite större frimodighet, om vi säger så. Kan alltså bestämma sig för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för andra. Om du nu har sån stor frihet, om du har sån frimodighet, då kan du bestämma dig för att inte lägga hinder för andra eller stötestenar i vägen för andra. Det är liksom den övergripande uppmaningen. Och det är inte bara det att du har möjlighet att göra det, utan detta är att tillämpa kärleken till bröderna och systrarna. Det kristna livet är praktik. Och i praktiken så väljer jag att inte lägga hinder i vägen för bröder och systrar eller stötestenar. Så det är fortfarande så att det är kärleken som är drivkraften, det är anden som är drivkraften. Och har jag då mycket, inom situationstecken, tro, ja, då har jag också mycket ansvar för hur jag hanterar det. Och skälen till att jag gör det här, förutom kärleken då som är övergripande, ger Paulus här i vers 15 och i vers 17. Två stycken skäl. Han säger nämligen i vers 15 att Kristus har dött för din broder. Det är vad Kristus har gjort. Skulle då du inte kunna undvika att lägga hinder eller vara stötesten för din broder när Kristus har dött för din broder? Och i vers 17, när vi kommer så långt. Guds rike är viktigare än mat och dryck. Därför där har du det centrala till skillnad mot det perifera. Så det Paulus gör här nu, jag har skrivit upp det. Det var som en sammanfattning. Jag tror jag trycker in de här nyckelorden, sammanfattande nyckelorden, innan vi går vidare i texten. Han ger alltså för det första varning eller uppmaning, förmaning till oss kristna. Och sen så talar han också för andra om själva saken. Nämligen när han säger att allt är i och för sig förklarat rent. Det finns ingenting som i sig är orent. Det är själva teologiska sakfrågan. Och sen det tredje, det övergripande, det är då kärleken till varandra. Och som vi ska se här också lite längre ner. Om vi visar kärleken, handlar efter kärleken gentemot varandra, eller för all del undviker att göra det, så är det ett vittnesbörd. Det säger någonting om oss själva. Så det är de där fyra stegen som nu finns här i resonemanget. Alltså han varnar oss för att handla fel. Han talar om själva saken, att det är om det centrala. Han talar om kärleken som det övergripande. Och han säger att ditt handlande är ett vittnesbörd. Det är liksom den logiska gången. Vi kan inte leva tillsammans i den här världen eller tillsammans i en kristen gemenskap med mindre än att vi visar hänsyn och kärlek. Jag har haft glädjen, som många av er här inne, att leva med i de små sammanhangen. I cellgrupper eller i mindre sammanhang och i koinonia nu. Jag kan verkligen stryka under, och tror jag ni också kan göra, att det går inte att leva i en mindre gemenskap, 8-10 stycken, eller för all del kanske ytterligare en del personer, om man inte visar hänsyn och kärlek till varandra. En sån grupp kan inte bestå, den upplöses på en gång. Det funkar inte. Men i den stora församlingen, där kan man göra så. Och det gör ju knappt något om det är några som försvinner. Eller om det är några som kommer till. Det gör ingen skillnad i den stora församlingen. Men i den mindre gruppen så är det omöjligt. Så det här behöver vi ha klart för oss, nämligen att det, när det kommer till perifera saker som mat och dryck och heliga dagar och sånt, så handlar det inte om vem som har rätt eller vem som har fel, utan det handlar om goda relationer. Det handlar om att stärka gemenskapen. Det är det handlar om. Guds rike består inte i mat och dryck, utan det består i frid, rättfärdighet och glädje. Det är kännetecknet på en god gemenskap. Frid, glädje, kärlek, rättfärdighet och så vidare. Jag läser här nu i Galaterbrevet 5:10. Där ska vi se vad det står. Galaterbrevet 5:10. Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av en annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Det som jag lägger märke till det här ordet här, det är det här ordet förvirring. Den som skapar förvirring ibland er. Vi har alltså på den första delen här med varningsklockan. Vi har alltså blivit varnade för att förakta bröderna och systrarna. Vi har blivit varnade för, eller kommer att bli varnade för, att vilseleda bröderna eller systrarna. Vi kommer bli varnade för att förföra, alltså vara till anstöt, göra så att någon kommer på fall av bröderna och systrarna. Och vi är till och med varnade för att skapa förvirring. Så förakta, vilseleda, förföra och förvirra är sånt som Paulus talar om. Och det rör ju direkt vid de goda relationerna, eller förstör de goda relationerna. Vi tittar nu mera till saken. Så titta i första Korintherbrevet där han har uppe samma tillämpning av den kristna tron. Då handlade det om huruvida man fick äta kött som var offrat till avgudarna. Vi har ju gått igenom det ganska noggrant, men ni känner igen det. Och då säger Paulus i vers 4. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. Och så vidare. Så sakligt sett så finns det bara en gud. Sakligt sett så är all mat ren. Men alla har ju inte den förståelsen. Och de som åt kött från avgudar, som var offrat till avgudar, de hade inga problem. Men det fanns de som hade problem. Och då skulle man ta hänsyn till det. Det står sen vidare, jag var inte riktigt färdig att säga. Första kor 8, det står i vers 7. Det som jag sa. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Så står det där. Och det är den faktiska situationen. Så ser det ut. Nu skulle man kunna invända, särskilt ifall man då var en judekristen, så skulle man kunna säga att i skriften, till exempel 3 Mosebok 17, vers 15, det talas det faktiskt om ren mat och om oren mat. Så de hade ju på fötterna så långt. Men Herren Jesus har förklarat att det främst handlar om hjärtats hållning till saker och ting. Och det kan du se i Matteus 15. Får vi ett ord på det? Det är ju så då att Jesus, han fullbordar ju lagen. Han fördjupar insikten. Han rör sig på hjärtats plan. Och i Matteus 15 kapitel står det i vers 11, eller 10-11, han kallar till sig folket och säger till dem: lyssna och förstå. Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne. Och han säger det väl på något annat ställe också, parallellställe, som jag inte behöver slå upp nu kanske. Men det här är ju en huvudpoäng hos Jesus. Och att han kan i den här meningen tala emot lagen beror ju på att han har ju fullbordat lagen. Alltså han har inte gjort den om intet. Men i honom så är allting fullbordat. Och där är det hjärtats relation till Gud genom Jesus Kristus i den helige ande som är överordnad, som är helt avgörande. Det andra är sekundärt. Till och med de skriftorden blir sekundära i ljuset utav Jesu uppståndelse och utav pingsten. Jag kanske ska säga det förresten som ett förtydligande. Vi talar ofta om, och det har vi kanske till stor del från Paulus. Vi talar om att det mest centrala i den kristna tron är Jesu död och uppståndelse. Och det är ju riktigt så långt. Men vi borde ha med, särskilt i vår tradition där det är försummat, ha med pingsten. Andens utgjutande. För om inte den helige ande hade utgjutits, om den helige ande inte hade öppnat dina sinnen, så hade du inte begripit ett dugg av påsken. Det är den helige ande som öppnar sinnena, den helige ande som kastar ljus över påsken. Så varje gång vi talar om Jesu död och uppståndelse eller om påsken, så borde vi ha med pingsten också. Det här är särskilt tydligt när man läser Lukas evangeliet och även apostlagärningarna. Att detta att Gud har blivit människa, hela hans liv och leverne, hans död, hans uppståndelse, himmelsfärden och andens utgjutande, det är ju Lukas som skriver om det, är ett enda verk. Det går inte att stycka upp det eller dela på det. Det är en helhet. Och det är den helheten som vi får del av, det är den helheten som vi lever i. Jag har skrivit upp här också 1 Korinthierbrevet 10:23. Eftersom jag inte kommer ihåg vad som står där, ska jag slå upp det. Där står, just det, vers 10:23. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Till jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Och så vidare. Alltså den etik eller det ljus som utgår från Herren Jesus som Paulus här förmedlade, det är ganska tydligt. Och ändå så måste vi ha med det tillägget, men inte alla har kunskap om det. Och därför måste man gå försiktigt fram av hänsyn till andra. Och som det står här då i tillbaka i Romarbrevet, där står det att när någon betraktar det som orent så blir det orent. Då går det alltså inte att bete sig på ett sådant sätt att din broder blir oroad och riskerar att gå förlorad. Är det på det sättet jag använder min frihet, då lever jag inte längre i kärleken. Så kärleken förpliktar på det sättet. Jag är inte färdig med det här, utan det kommer mera i ämnet längre ner. Galaterbrevet 5:6. Det är bra att vi tar några andra bibelställen här vid sidan om Romarbrevet, så att ni ser klart och tydligt att det här är genomtänkt hos Paulus. Det är likadant i de andra breven så att säga. Galaterbrevet 5:6, där står det: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det är det helt avgörande. Kärleken till Gud, kärleken till medmänniskan. Och till det här då så kommer det ytterligare skäl. Och då så tar vi från vers 16 till och med 20. Eller, ja, jo, till och med 20. Nu ska vi se här. Låt därför inte det goda ni har fått bli smädat. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent, det kommer igen. Men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när han äter eller när hon äter. Av det enkla skälet att om hon äter trots sina betänkligheter så tvingas hon ju att handla mot sitt samvete. Det är där problemet sitter. Man följer alltså inte sitt hjärta i det läget. Och det är det som är så viktigt också för oss som då har den här friheten. Att om vi föraktar den som inte äter eller den som iakttar helgdagar på ett väldigt speciellt sätt, så gör vi fel. Det är kärlekslöst. Men det är också så att vi, om vi försöker föra över vår egen åsikt så, och den personen gör som vi säger för att vi säger så, så vilseleder vi den människan så att den människan inte lyssnar på sitt eget hjärta. Vi blir alltså den som vilseleder någon annan som gör fel. Så det är ganska allvarligt skulle jag vilja säga. Tänkvärt. Vi kan inte övertyga varandra genom att liksom bryta åsikterna emot varandra. Det är inte det sätt på vilket vi är kallade att leva. Det hindrar ju inte att vi kan samtala också om viktiga saker och på sig oviktiga saker också. Men då får det ske i en anda av kärlek och samförstånd. När det står så här, låt därför inte det goda ni har fått bli smädat. Så kan man fråga sig, vad betyder det här, det goda? Vad är det för det goda som vi har fått? Och då syftar det goda här knappast på evangeliet. Utan det syftar på den övertygelse som du har fått. Alltså den tro som du har, den övertygelse som du har fått av Gud, som du har inför Gud. Det är det goda. Det är det goda i ditt liv. Och det ska inte bli smädat genom att du hanterar det på ett felaktigt sätt. Om du har stor frihet i Kristus och du kan äta och dricka vad du vill, så kan du inte göra det hur du vill. För då kommer denna din frihet, din godhet att bli smädad. Du måste alltså hantera det på ett riktigt sätt. Det du har fått av Gud. Det nya förbundet, livet i Kristus, det grundar sig inte på mat och dryck. Det grundar sig inte på rent eller orent. Det grundar sig inte på övertygelser, utan det grundar sig på den frihet som den helige ande har fört oss in i. Där råder rättfärdighet, frid, glädje. Det är vad Paulus har talat om i hela Romarbrevet i princip. Det finns en sak där som man kanske skulle blottlägga, som man skulle stryka under eller lyfta upp. Det är det här att Jesus förkunnar Guds rike. Han predikar Guds rike och att vi ska omvända oss. Paulus talar sällan, mycket sällan om Guds rike. Och det beror på att Jesus talar om Guds rike, men det som händer när Jesus dör och uppstår och den helige ande utgjuts, det är att förkunnelsen om Guds rike inte längre är det viktigaste, utan det viktigaste är Jesu person. Så han som är budbärare i evangelierna och som förkunnar Guds rike, han blir själva budskapet. Med sin död och uppståndelse och andens utgjutande. Och därför talar Paulus om livet, inte i Guds rike. Han talar om livet i Kristus, i gemenskap med Jesus Kristus. Så det blir en något annorlunda betoning än vad vi ser hos Jesus. Paulus han nämner om Guds rike. Till exempel 1 Kor 4:20 och 15:24. Han har något i sin katekesundervisning, Galaterbrevet 5:21, Första Korinthierbrevet 6:9. Men framförallt så talar han om hur Kristus regerar ibland oss. Och det är det som är själva elden i våra hjärtan. Att Kristus regerar ibland oss. Det är det som är drivkraften. Inte att vi ska bete oss på ett visst sätt därför att vi vill vara goda medborgare i Guds rike. Utan det är för att vi ska vara i god gemenskap med Herren Jesus Kristus. Så blir vi hans tjänare och så blir vi varandras tjänare. För vi tillhör, vi är inlämnade i en och samma kropp. Vi tillhör samma kropp. Det står så här i Galaterbrevet 5, vers 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Och så kommer det. Utan tjäna varandra i kärlek. Det är uppdraget så att säga. Tjäna varandra. Ni är varandras tjänare. Och då kan man inte döma sina bröder och systrar. Eller förakta sina bröder och systrar. För att tjäna varandra betyder något helt annat. Det betyder att vi ska finnas till för varandra, att vi ska uppbygga varandra. Och när det här talas då om rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande, så är det alltså en beskrivning på vad som kännetecknar den kristna gemenskapen. Gudsriket manifesteras, visar sig ibland oss på så sätt att här ibland oss råder frid, rättfärdighet, glädje i den heliga ande. Det är alltså inte världslig frid eller världslig glädje eller världslig rättskaffenhet. Det är det himmelska kännetecknen från den himmelska närvaron. Där Gud är, där råder frid, rättfärdighet och glädje i den heliga ande. Den, vers 18, som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Och vi sätter en ära i att behaga Gud. Paulus han skriver andra Korinthierbrevet kapitel 5 vers 9. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag. Vare sig vi är hemma eller borta. Det står också i det 10:e kapitlet. Alltså andra Korinthierbrevet 10:e kapitel vers 18. Ja, det sista versen. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. Där Herren, alltså Herrens närvaro, manifesteras. Det är det vi har vår ära, det är där vi har vår glädje, det är där vi har vår stolthet. Och eftersom det är på det sättet, så kan vi inte döma varandra. Vi kan inte förakta varandra. Det går inte. För då är vi emot vår egen position så att säga. Och så repeterar han då i vers 5. Ska vi se här. Han repeterar vad han har sagt tidigare. När han säger riv inte ner Guds verk för matens skull. Står det i vers 20. Och det är som liksom en repetition av vad han har sagt tidigare. Nu ska vi se här om vi kan hinna med. Ja, kanske om jag snabbar mig på. Vers 21 till och med 23. Eller 20b. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Nå, här står det då. Att man inte ska, alltså allt är visst rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter. Det har alltså, hoppas det har gått fram nu, har inte att göra med om det är matens sig eller mat, utan det har att göra med den människans samvete, känsliga samvete. Det är det som inte får skadas. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt utav. Det här är någonting som vi behöver kommentera. Vi ska inte göra sånt som de tar anstöt av. Det grekiska ordet proskoptei är ju ett bokstavligt ord som handlar om att snubbla, att ramla omkull, att falla. Det är ett bokstavligt ord alltså. Men i överförd mening, om man skulle använda det i bildlig mening, så blir det, 1917 säger stötesten. Bo Giertz, han tar det lite mer, han säger att få någon på fall. Och i överförd mening kan det vara också sårad eller kränkt, skulle vi kanske säga. Va? Men frågan är här hur vi kan bete oss, därför att om det handlar om att få någon på fall, eller att någon skulle ramla, eller helt enkelt falla ifrån tron, då är det ju allvarligt naturligtvis. Men jag tänker på att vi befinner oss ju i det lättkränktas land. Så det kan inte vara så att vi går omkring som alltså räddhågade för att uttrycka vad vi tycker och tänker. Så kan det ju inte handla om. Utan det måste vara kärleken som bestämmer det här. Om jag märker att om jag nu beter mig, visar min frihet, så kommer den och den människan att bli väldigt sårad och kanske få problem. Då säger ju kärleken till mig, gör inte så. Men om det inte är några problem, så är det ju inga problem. Så det är inte bara hur jag handlar eller inte handlar, utan det är fortfarande kärlekens överordnade regel, så att säga. Den rätta atmosfären. Så det är kärleken till syskonen som får vara vägledande. Och därför så, och så här, nu citerar jag faktiskt ifrån en kommentar, visserligen i översättning men ändå. Därför så är det så att Paulus drar en skiljelinje mellan privata åsikter och offentligt uppträdande. Det här reagerade jag på när jag läste. Jag var tvungen att tänka efter mer än en gång. För därför att jag tänkte som så, eller hade den bilden, att om man har privata åsikter som man inte får framträda med offentligt, riskerar vi inte någon typ av hyckleri här då? Så tänkte jag. Men det är förmodligen inte sant att tänka så, därför att jag kan ha privata åsikter, men jag uttalar dem inte offentligt därför att jag misstänker att jag skulle göra andra ledsna. Alltså kärleken får mig att hålla tillbaka privata åsikter. För de privata åsikterna och övertygelserna är inte det som gäller i det gemensamma livet. Det har vi talat om flera gånger, men det tål att strykas under en gång till. Så alltså, återigen, det är kärleken som är det viktiga. Och då får man kanske, när jag säger skilja mellan privata åsikter och offentligt uppträdande, så är det inte ett hyckleri, utan det är en kärlekens sak helt enkelt. Och att hålla tillbaka privata åsikter istället för att framföra dem eller slåss med dem, vilket är ännu värre. Vers 22, då är det bättre att behålla, underförstått, din övertygelse för dig själv inför Gud. När det gäller sånt som är centralt i kristen tro, alltså hans död, hans uppståndelse och dogmerna, så att säga, lärosatserna om evangeliets innehåll, och vi talar om det, då kan vi ju få utstå spott och spe, då kan vi få bli hånade för det, va? Och det är ju en sak. Men om vi blir hånade därför att vi håller på att tala om sånt som egentligen är oviktigt, då märker ni på en gång, det är inte lika bra. Då kan det vara bättre att hålla tillbaka det. Då får det räcka, så att säga, med att man har den privata åsikten inför Gud. Och att man är glad och salig i att man får ha den också. Med gott samvete, med rent samvete. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Och när det är sagt så, jag ser ju tyvärr att jag inte kommer hinna med det viktigaste här på slutet. Det kan ju inte hjälpas. Men det är sagt att man ska hålla tillbaka sina privata åsikter. Och att man är salig om man får ha en egen åsikt inför Gud och vara nöjd med den. Samtidigt som det är sagt så skriver Paulus en liten varning. Nämligen att de med starka övertygelser kan frestas till att lura sig själva. Alltså ta sig friheter. Ta sig rättigheter som man kanske inte har. Det gäller att vara känslig i sitt eget samvete också åt det hållet så att säga. För som det står i vers 23. Om jag har betänkligheter och ändå lurar mig, ändå äter, så lurar jag mig själv. Så än en gång, inte ätandet utan samvetet. Övertygelsen, det rena samvetet är det viktiga. Problemet med om man gör som så, att man tycker sig ha frihet att dricka vad som helst. Men innerst inne så känner man att man inte borde göra det. Men man gör det ändå, för man har den friheten. Problemet med det sättet att lura sig själv är att du kommer åter under lagen, alltså lagens tredje bruk. För då kommer lagen att tala till dig, anklaga dig. Det går alltså inte att handla emot sitt samvete. Eller borde inte gå i alla fall. Då kommer jag under lagen och kommer jag säger så här. Jag får dricka, men mitt samvete säger jag ska inte dricka. Jag gör det i alla fall, för jag får det ju. Då kommer jag under lagen och lagen anklagar mig. Då kommer jag antingen att bli... antingen så kommer jag att tycka att jag har klarat av det på något sätt och hantera det. Eller så är det tvärtom, kommer under fördömelse. Det vill säga de effekterna som lagen alltid har i våra liv. Så återigen så ser vi att det här med att följa sitt samvete, det är nog kanske det allra, allra viktigaste. Jag blir, som det står här, dömd eftersom det inte sker av tro. Det är problemet. Nu hade vi en maxim kvar där. Allt som inte sker av tro är synd. Den var ju värd en förklaring och då är tiden ute. Typiskt, va? Vi får börja där nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att du låter ditt ord utföra sitt reningsverk, sitt helgelseverk hos var och en av oss. Tack Herre att vi får vara saliga i den tro som du uppenbarar och ger till oss. Den övertygelse som vi får. Herre, hjälp oss att alltid vara lyhörda för din röst i vårt inre. Herre, vi tackar dig för att du har gett oss din heliga ande. Ditt ord och din heliga ande. Och du har gett bröder och systrar till varandra. Amen.